Det här är Demokratidatapodden. Podden där vi fördjupar oss i data, demokrati och design och utforskar datas roll som en demokratisk resurs i en välfärd som blir allt mer datadriven.
I det här avsnittet pratar jag, André, med Mårten Jansson, utvecklingsledare på NSPH, Nationell samverkan för psykisk hälsa. Vi berör bland annat saker som brukarinflytande, agendasättning, brukarorganisationers påverkansarbete, datakultur och idéburet dataägande. Hej Mårten, kan inte du berätta lite grann om vem du är och vad NSPH är och vad du gör där?
Det kan jag göra. Jag heter Mårten Jansson och jag är något som kallas för utvecklingsledare på NSPH. Och NSPH står för Nationell samverkan för psykisk hälsa. Och NSPH är ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer på psykisk hälsaområdet. Liksom, lite paraplyorganisation kan man säga. Och utvecklingsledare, det är väl en titel jag kämpar lite med att förstå själv. Det kan vara ganska mycket, men i mitt fall så har det de senaste åren handlat mycket om att vara ute i landet och hjälpa till med dialogen mellan brukar- och patientföreningar å ena sidan och kommuner och regioner å andra sidan, att diskutera hur man kan samarbeta eller skapa brukarinflytande som känns meningsfullt för bägge parter, för att hitta sätt att utveckla vården och se till att vården har lite koll på hur brukarna uppfattar att vården funkar och sådana där saker. Och det får man väl säga att det har ju varit ett arbete som inte har varit så mycket att jag åkte runt och sagt att så här ska man göra, för det vet inte vi heller riktigt alltid, utan snarare är det att vi har åkt runt och försökt föra en dialog om, men hur ska vi göra då? För det verkar som att bägge tycker att det här är viktigt. Och så jag får väl säga att jag är kanske den som har lärt mig mest på den där under de här åren. Om förutsättningarna att göra bra brukarmedverkan och brukarinflytande.
Ja, just det. Och ni finns liksom i hela Sverige, eller?
Ja, alltså det är så här att NSPH Riks, som vi säger, vi är en nationell organisation. Och sen så finns det runt om i landet, i hälften drygt av alla regioner, så finns det nog ett föreningsnätverk som kallar sig NSPH Västmanland eller NSPH Värmland eller vad det kan vara. Men de är liksom inte medlemmar i NSPH, utan de är helt egna organisationer. Men vi samarbetar ju mycket med dem, för det är också via dem som vi kan förstå hur utvecklingen på inflytandeområdet går. Så att på något sätt så hör de ju till vår familj, men det är liksom lite juridiskt sett inte samma organisation, kan man säga.
Okej, och är det liknande organisationer som är med i NSPH, ja, ute i Sverige också?
Ja, det får man väl säga, att de riksförbund som är med hos oss, till exempel Riksförbundet Attention som jobbar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, eller Schizofreniförbundet eller vad det kan vara, de har ju lokalföreningar runt om i landet, och det är ju oftast de som ingår i de där nätverken ute i regionerna också.
Mm. Jag förstår.
Så att det kan man väl säga. Ja, det är samma organisationer som också samarbetar. Sen finns det ju ibland lite så här specifika föreningar som kanske bara finns i en region eller så.
Du var inne på det här med brukarmedverkan just. Eller inflytande och så. Kan du reflektera lite grann kring hur du ser på det begreppet? Har du någon definition på det, eller hur liksom tänker du kring det?
Nej, jag tror inte det finns en entydig definition som alla tycker att där har vi det. Utan jag tror att det, i dagsläget egentligen, om man tänker sig begreppen brukarinflytande, brukarsamverkan, brukarmedverkan, brukardelaktighet, det finns en uppsjö. Men jag tror att allihopa på något sätt står för att det finns en strävan att bli bättre på att utforma offentliga verksamheter utifrån patienternas och brukarnas och de anhörigas kunskaper och behov. För att det blir också, och det är en väldigt intressant fråga. Jag tycker att skälet till att vi kämpar med det där begreppet är ju att vi försöker lösa något som inte funkar idag, men vi vet inte hur den framtida lösningen ska se ut. Och jag tycker nog också att hela den här utvecklingen som finns med det man kallar god och nära vård eller personcentrering och sådana begrepp som också förs in i vård och omsorg på ett annat sätt nu, det har också med brukarinflytande att göra. Så att, men det är lite kanske mer myndigheternas, alltså och verksamheternas ord för ibland samma sak som vi försöker uppnå. För att jag tror det bygger på ett allmänt missnöje eller frustration från patient och brukarhåll, att när man möter vården så blir man liksom inte inkluderad. Och att man känner att men de här sakerna förstår ju jag minst lika bra som doktorn. Och då vore det väl bättre att vi har ett samtal om det här än att jag bara blir behandlad. Liksom. Och det där tror jag är ett sätt att börja montera ner en ganska gammaldags vårdkultur eller omsorgskultur. Men också en gammaldags, ska man säga, gammal syn på välfärdstjänster generellt också. Att det finns kanske ett lite för tydligt omhändertagande i många och ett ställföreträdande, ett förmyndarskap och sådana här saker. Och det jag tror är det vi kämpar med att försöka montera ner. Mm. För att befolkningen idag är inte intresserad av ett sådant förhållningssätt från det offentliga.
Intressant. Jag jobbar ju med tjänstedesign. Jag har det i min titel. Så. Mm. Det finns ju lite olika sätt att se på det där med tjänster. Men liksom i det gamla sättet eller vad man säger, att se på tjänster är ju att man har lånat liksom fabrikens logik i att man levererar någonting. Mm. Vi levererar en tjänst.
Och så räknar man produktion som framgång.
Ja, precis. Mm. Men då glömmer man ju det här som man pratar mer om nu med tjänstelogik, att värdet av en tjänst uppstår i mötet. Eller att mottagaren eller förmånstagaren, om man ska kalla det för, är också med och bidrar till värdet.
Just det. Och det där tycker jag är roligt att höra att du säger. För ibland uppfattar jag när en del pratar om tjänstedesign så tycker jag ändå på något sätt att de ibland har missat just det där, ska man säga, nästan demokratiperspektivet på det. Och att man mer ser det som en teknik att anpassa en produkt till kunden. Och när det gäller välfärdstjänster så tycker jag att det blir alltid lite knepigt när man börjar prata kund och utförare, för att jag tycker i ett demokratiskt samhälle så bör det ha mer karaktären av ett jämlikt samarbete på något sätt. Och då tycker jag tjänstedesign verkar kunna vara väldigt effektivt. Men om man inte tänker att det också ska ha den dimensionen så blir det ju på något vis någon slags produktutvecklingsverktyg bara.
Ja.
Och det är ju inte något fel i det. Det är ju inte skadligt att göra saker bättre, men det kan också vara vettigare att tänka att mottagaren, brukaren eller den då som involveras från brukarhåll i tjänstedesign också är ett subjekt, inte bara en dataleverantör på något sätt.
Mm. Ja, exakt. Och det blir ju liksom interaktionsdesign och sånt blir ju jätteviktigt såklart, men just det här andra, att man tar in situation, omvärld och kontext också i en tjänst. Vad befinner man sig? Liksom? Och vi pratar ju mer och mer också om tjänstesystem. Som individ så befinner man sig ju ofta i relation till många olika tjänster i ett sammanhang.
Ja, liksom
speciellt om man kanske har ett komplext vårdbehov. Så. Och då blir det ju ännu svårare, för då måste man ta in många olika tjänster i en sorts design då.
Precis, och där blir ju tjänstedesign ett bra verktyg i en stor kaka av välfärds utövande. Men, och jag tror också att ett krux, och det finns en risk kanske när man börjar jobba med att nu har vi tjänstedesign och får vi andra mått att följa upp det här på utifrån brukares behov. Men då blir det också lite för fokuserat kanske på enstaka, varje tjänst för sig. Jag tänker ju att det också finns en slags slutleverans som handlar om vad gör den här vården för skillnad för människors liv? Oavsett om det var just de här tjänsterna man gjorde eller de tjänsterna man fick del av. Alltså vi måste också börja kunna hitta en slags uppföljning. Hur är det att leva med psykisk ohälsa i Värmland i ditt fall eller i Stockholm i mitt fall? Och där är vi ju där har vi nog en bit kvar, tror jag. För att vården värjer sig väl också att vi kan väl inte hålla på att svara upp för vad som ska hända i den här människans liv senare. Vi har ju fullt sjå att vara experter på psykiatri. Och det är väl en befogad oro. Men någonstans, eftersom vi har en offentlig sjukvård av en anledning, så tycker jag nog att man behöver bli lite bättre på att faktiskt löpande följa upp vad vården totalt sett ger för effekt för människor.
Mm. Det där tycker jag är intressant, för vi har ju också varit i, vad ska man säga, lite periferin, både du och jag kanske, lite grann kring det här med samsjukvårdsutredningen som var. Och någonting som jag upplever har varit väldigt lyckosamt där är att vi har, att man tog fram brukarformulerade målbilder.
Ja.
Och det blir som en sorts agenda setting. Jag vet inte hur man ska uttrycka det.
Nej, men det är väl ett sätt att uttrycka det på som är helt logiskt. Ja, det där var väldigt intressant faktiskt. Att man gjorde det där liksom väldigt strukturerat med hur man lyssnade in brukare. Lät brukare prata med varandra. Mm. Det tycker jag också. För ibland blir det lite så där som att man tänker att ja, men vi frågar 10 brukare så har vi 10 kunskaper som vi kan använda till att utveckla en tjänst. Men jag tänker också att man bidrar till att göra brukarnas kunskap kollektiv genom att också låta brukarna jobba ihop. Och det finns massa skäl att göra det. Men inte minst för att det faktiskt blir lite tryck i formuleringarna. Och de där 10, jag plockade fram dem här faktiskt, de där, det är 10 målbilder de har. Och en bra sak med det också att vi är ju då såna här intresseorganisationer, så vi ska ju lämna ett remissvar på den där utredningen. Och då tycker jag också att när de här målen finns, så blir det ju på något sätt också lite lättare att svara på remissen, för att i utredningens förslag så är det ju jättemycket sånt där som handlar om hur kommun och region ska organisera sig i förhållande till varandra, som ju inte riktigt är vårt expertområde, utan det är ju något annat. Och då blir det ju ganska tacksamt när ja, men de här målen kan vi ställa upp på. Och det blir också lättare för oss som 4 år när de har gjort förslag av det, så här, ja, men kommer det här hjälpa mot det här? Och när de har gjort sina förändringar, då kan vi också se, ja, men blev det som de målen vi faktiskt satte upp i utredningen? Så att för oss blir det ju ett bra sätt att kunna behålla ett par liksom brukarperspektivglasögon på allt som händer framgent, oavsett om man väljer att organisera om vården si eller så. Liksom. Så att jag tror att det här är ett steg att liksom börja göra sånt där på ett bra sätt. De flesta av dem är ju också faktiskt formulerade som jag och min och vår och sådär, som ju också gör att, för ibland kan det bli sådär när man formulerar mål ur ett brukarperspektiv, då är det ändå liksom förvaltningens kan förbehålla sig rätten att tolka om man har uppnått eller inte. Men om det står att tillgången till fungerande behandling och möjlighet att välja utifrån det som passar mig, då kan det inte sitta tjänstemän och säga att det här har vi uppnått, utan vi måste gå ut och fråga dem det handlar om. Mm. Passar det dig? Och då är det de svaren vi får använda som värdering, och det tycker jag är attraktivt.
Just det. Vi har ju lite tyngdpunkt på just data i den här podden.
Mm.
Och jag tycker det där är intressant, just effekterna det får när man låter målgruppen då, sätta mål. Vi har ju antagit dem som mål i plan för psykisk hälsa i Värmland till exempel.
Ja,
samma målbilder. Men kruxet blir lite grann, okej, hur ska vi kunna följa upp det här nu då?
Mm.
Så vi har ju pratat om det, på hur man skulle kunna jobba, som du säger, med att fråga målgruppen på samma sätt, men vi kanske behöver metodutveckla lite grann där kring hur vi gör
det. Det tror jag definitivt. Ja. Och också göra både, alltså ibland tror jag att om det handlar om sjukvård eller även social omsorg, att man är lite ovan att utvärdera tillsammans med brukaren. Både i det enstaka fallet eller med den enskilde eller med en grupp av brukare eller med sina föreningar. Så, utan att det blir att nej, men det där ska vi inte störa dem med, utan det här gör vi en bedömning av alltså det blir ju till och med så att istället för att föra statistik över i vilken mån brukare tycker att de har uppfyllt sina mål, så blir det ju att man, ja, men då nöjer vi oss med att räkna hur många som har fått en individuell plan. Och då det är ju förstås ett mått på vad vi har gjort, men ingenting på vad vi har åstadkommit. Så där, det tror jag, det behöver vi träna på och hitta liksom effektiva metoder där man gör det. Och jag tror det börjar dyka upp lite sådana exempel där man även i specialistpsykiatrin i det löpande samtalet mellan behandlare och patienter inte bara följer upp i vilken grad jag är psykotisk eller biverkningar av medicinen, utan också frågar, men hur funkar ditt liv? Alltså hur ser dina livsvillkor ut och din livskvalitet och så? Och så kan man börja då på sikt att liksom relatera även de resultaten mot de vårdinsatser man ger på olika sätt. Och det där tror jag att vi helt enkelt kommer att behöva bli bättre på. För vi vill ju heller inte dränka alla i enkäter. Utan det behöver, ja, men jag tror att det är en ovana som gör att vi tycker eller tror att det där kan bli jobbigt. Men på sikt så handlar det ju också om att ta koll på att vi är bra på det vi ska åstadkomma liksom.
Ja, jag har pratat lite grann med människor som jobbar inom vård och omsorg sista veckorna här om just det där, att vårdmötet är utformat för att liksom hjälpa individen kanske i nästa steg. Så. Mm. Det kanske inte är utformat på ett sätt så att vi ska kunna säga saker på gruppnivå om
nej, just
hur
det
blir. Mm. Så att det kanske, lite grann som du är inne på, behöver förändras, vårdmötet eller liksom mötet kanske behöver förändras lite också. Mm. Till exempel om man får ett hälsoformulär inför ett möte eller någon ställer några frågor, att det inte bara används för själva mötet utan att det också aggregeras upp sen.
Ja, just det. Precis. Och det där har jag nog känt mycket att en grej som gör det svårt att vara brukarrepresentant, till exempel från en förening som ska komma och sitta med på något brukarråd på psykiatrin, är att det inte finns några underlag om vad patienterna upplever och tänker och tycker om den vård som ger, utan i bästa fall har jag som representant fått anekdoter mig till livs via min förening, och så kan jag säga att nu har vi minsann en medlem här som har blivit illa bemött och det blev tokigt, och så säger psykiatrin, ja, så ska det ju inte vara, vi får skicka personalen på bemötandeutbildning, och så händer det liksom inget, det blir liksom inget kvalitetsarbete av det, utan det blir någon slags icke-verksamhet. Men om man har underlag som bygger på vad faktiskt patienterna upplever, det går ju att samla in på många sätt och det går att bearbeta. Alltså, det blir också enklare att ha ett husmöte på ett boende om det också finns lite så här löpande statistik om hur vi tycker här på boendet att det funkar. Så jag tror att man överallt där man möts mellan personal och brukare så går det att liksom generera någon typ av dokumentation eller kunskap som går att använda på en annan nivå. Så tänker jag nästan alltid att man bör tänka att om vi gjorde det här, en brukarrevision i ett boende, hur kan vi använda det mer någon annanstans? Vem är det också kunskap för? Så att säga. Så för det är också sånt som, då tror jag det känns mer meningsfullt att vara med och göra en brukarrevision till exempel, eller att svara på en enkät om man vet att det här är material som vi måste ha för att utveckla vår vård. Liksom. Och där tror jag mycket av det här med att skapa delaktighet och känsla av meningsfullhet i delaktighet och inflytande, ligger en del i det där att många brukare som vill engagera sig springer på mycket saker men känner att ja, man kanske tycker det är viktigt det man säger, men det händer ingenting med det. Man kan inte förstå var det hamnar eller hur det ska ingå i någon slags utvecklingsprocess. Och det är ju ett sätt att få folk att tröttna. Mm. Både personal och brukare skulle jag tro.
Ja, exakt. Mm. Och då, det blir liksom att man skapar parallella processer trots att man kanske datan och informationen ändå finns någonstans.
Ja.
Fast den är vi har inte tillräckligt bra kanske praktik kring det. Då.
Nej, precis. Och det är lite lustigt det där, för att ord som jag på senare år har börjat bli liksom se väldigt tydligt är att vård och omsorg är väldigt inriktade på vad man gör och att man utvärderar vad man har gjort hela tiden och ganska lite på vad man skapar och vad man har skapat. Och jag tror att det här med att då tänka, men det här är ju kunskap om hur det vi gör funkar eller får för effekt, så är man, verkar det vara svårt för systemet att använda det. Särskilt när det då handlar om saker som livskvalitet. Alltså det är väl en sak om jag fick en infektion i ett sår och lite sånt där. Men om jag kände mig tillplattad efter det här mötet, så har vi inte något språk för det. Så att även om vi kan föra fram det i statistik från brukare gentemot en psykiatriledning, att här är det inte bara det att det är lite dåligt bemötande, utan det vi går härifrån och har lite mindre hopp om att vi ska bli friska. Det är ett jättedåligt incitament för god hälsa. Mm. så finns det inget sätt, för det finns ingen klinik som mäter hopp.
Nej.
Och kan vi hitta lite enkla sätt att liksom aggregera sån data ur de enskilda mötena, och då behöver vi ju något bättre system än en glad gubbe eller en sur gubbe som man kryssar för när man går därifrån, utan man behöver lite fler parametrar, och det kommer ju också i slutändan kräva att vi faktiskt har funderat lite mer på vad vi vill åstadkomma med vården.
Mm.
Inte bara för att vara snäll och bussig mot patienterna, utan alltså är det vårt syfte? Ska det vara ett syfte för vården att få patienterna också i görligaste mån ska känna hopp när de går därifrån? Ja, kanske. Men då ska vi också följa upp det.
Mm. Mm. Är det sån där målbild som du läste upp förut? Är det ett exempel på liksom hur man skulle kunna formulera det då? Eller?
Jo, men det tänker jag. Alltså, jag tror att de här målbilderna som finns i samsjuklighetsutredningen är bra. Jag tror att man kan gå längre också. Jag tror man kan faktiskt ha såna här processmått om att liksom känner jag mig stärkt av de här mötena och sånt. Men här är det ju lite mer att lite mer inriktat på vad som har hänt eller liksom lite mer situationsanpassat. Mm. Men det finns ju sånt här att man känner sig lyssnad på och såna här saker. Och det är ju mer, kan ju ingen på verksamhetssidan säga att det gör de.
Nej.
Utan det måste vi fråga patienterna om.
Ja.
Så.
Jag tycker det är intressant just det, för data och information på något sätt är ju makt. Det är ett maktverktyg eller medel idag.
Just det. Så fort man bestämmer att den här datan har betydelse.
Exakt så. Mm. För det är ju liksom så, offentlig sektor, vi samlar ju in oerhört mycket data. Men den är ju väldigt kontextfattig. Mm. Och som du säger, så de enda som kan säga om vi närmar oss just de här målbilderna är ju det är ju målgruppen. Och om man skulle låta... En tanke som har varit förbi så här, om man låter medlemmar till exempel i en förening uttrycka det här, då skulle ju också man bli dataägare som en förening. Och då skulle man ju också skapa ett beroende mellan en idéburen organisation till exempel och offentlig sektor. Jag tycker det är en spännande dynamik i det. Då kan inte våran data liksom säga det, utan vi måste luta oss mot någon annan.
Ja, just det, precis. Och det finns ju för- och nackdelar med det. Den absoluta fördelen som jag tycker med, eller rättare sagt en tes jag har, att om man ska få till ett brukarinflytande eller delaktighet som är meningsfull för bägge parter, så måste det också vara ett brukarinflytande som man inte kan vara utan.
Mm.
Och då kan man inte vara utan varandra. Så i dagsläget så kan jag ju göra allt rätt utan att ha pratat någonting med brukarna, för att vi har så mycket riktlinjer som handlar om vad jag ska göra. Och så kan jag i slutändan säga, det var ju synd att inget av det här hjälpte, men jag har gjort rätt. Så. Men om man tänker sig att vi kan inte utvärdera den här verksamheten utan att de andra är med. Och då kan ju det där vara ett sätt att se till att de andra måste vara med, genom att man säger en del av den data som vi behöver för att förstå vad vi har gjort, är det antingen ni som har svaret på eller ni som har samlat in svaret på och äger. Mm. Och sen så får vi mötas kring det på något sätt. Men på något sätt, ja, om det sen är ett juridiskt ägandeskap eller helt enkelt det faktum att verksamheten kan aldrig veta vad patienterna har upplevt, det vet bara patienterna. Mm. Och det förstår verksamheten, så därför inkluderar vi patienterna för att vi ska förstå vad vår vård åstadkommer, så att säga. Mm. Så att det beroendet av varandra tror jag är viktigt. Men sen hur man exakt organiserar, strukturerar eller äger, det kan man säkert variera. Mm. Men det ömsesidiga beroendet tror jag är viktigt.
Mm. Ja. Ja, det är intressant det där. Så jag tänkte på det här med IOP. Finns det liksom möjligheter inom det att se på?
Det finns det definitivt, och det har börjat testas också på några håll. Det är väl på väg, man har en idé om att skapa en IOP tror jag, mellan NSP och Värmland och Region Värmland tror jag, eller kommunerna och regionen på sikt. Alltså, man funderar på hur en sån skulle se ut. Mm. I Skåne har man börjat göra det. Jag tror att det kan ha varit, Sörmland har gjort någon sån IOP också med sitt NSP-nätverk. De ser lite olika ut beroende på vad det är man vill samarbeta kring. Nu är jag lite osäker på vad det handlar om i Skåne, vilka tjänster det är, men jag skulle tro att det till exempel handlar om patientforum i Skåne, där alltså NSP och Skåne organiserar, samordnar, utbildar samtalsledare, så att det någon gång i veckan eller var 14:e dag kommer någon från brukarrörelsen utifrån in på alla slutenvårdsavdelningar och har en öppen timme där patienterna kan komma och ställa sina frågor om saker som de tycker verkar funka konstigt på den här avdelningen. Mm. Och så samlar brukarrörelsen då i Skåne in allt det. Dels så får ju den enskilda avdelningen det där förstås, de kan börja jobba med de frågorna direkt på sina APT och sådär. Men NSP och Skåne får ju då ett jättematerial med hur det generellt sett verkar funka på avdelningarna i hela Skåne. Det är 37 avdelningar där tror jag, eller något sånt där. Och kan sammanställa det i en rapport som de använder i sin dialog med regionledningen. Mm. Så där ser man också ett sånt ganska smart sätt att aggregera, att lägga över, liksom involvera brukare, både enskilda på avdelningen som får tycka till om saker och brukarrörelsen får samma kunskap och kan liksom använda det i sin dialog med beslutsfattare på en annan nivå. Mm. Och det där är ju en väldigt smart sätt att skapa inflytande på många nivåer och skapa, liksom ge möjlighet till en brukarrörelse att vara engagerad och att vara med och få kunskap och värdera den kunskapen om hur vården verkar funka. För i dagsläget är vi ju utlämnade till massa statistik som väldigt sällan handlar om brukarna eller patienterna. Mm. Så att lite sådana där lösningar tror jag vi kommer till mer av. Det är väl möjligt att det kanske är lite lättare i dagsläget att organisera sånt i storstadsregionerna, för du får genast volym på ett sånt arbete. Det kan vara knixigare i en mindre region där det finns 3 eller 4 slutenvårdsavdelningar. Men det är ju verkligen inte omöjligt.
Nej. Just det. Men är det designat så? Eller är det liksom en positiv bieffekt av arbetet? Eller
Nej, jag skulle nog säga att det är designat så från början. Man hade sett på några kliniker i Stockholm tror jag, att man jobbade med någon slags forum. Men där stannade då den kunskapen inom kliniken. Men då hade de en idé i Skåne om att, men om vi gör det här så kan ju vi faktiskt lyfta den här kunskapen. Så de gjorde om den designen. Så att den har blivit, det liksom blivit ännu mer, jag skulle säga att den är smartare. Och den ger också, tror jag, en tydligare förbättringseffekt, eftersom Dels så får den enskilda avdelningen direkt data om vad de behöver ordna, för det verkar vara sånt som rör till det för patienterna. Men också att man på ledningsnivå ser att nej, men här finns det ju massa kreativitet om hur man löser saker också ute på avdelningarna som vi kan inspirera över hela fältet. Så att lösningarna inte stannar på en plats, utan att det liksom kan bli... Om man ser att 4 avdelningar har löst det här problemet på ett smart sätt, då kan vi se till, men då är det väl bra om alla gör så här då. Så att även, jo, det är en typ av datainsamling förstås, men väldigt mycket mun till mun. Det är ju inte datainsamling i form av att vi går runt med våra smartphones och råkar gå förbi en processor som kände av oss eller något sånt där, utan det handlar ju om att skapa samtal väldigt mycket, men att ta vara på det som finns i samtalet och att föra upp det på en annan nivå.
Jag tycker det där är väldigt intressant, just hur man, du är inne på det, vad får kallas för data nästan. Det finns ju...
Där i ligger väl makten.
Ja, exakt.
Faktiskt. Det finns ju ett begrepp som jag har kommit i kontakt med sista året som på engelska heter epistemical injustice. Alltså, och på svenska kallar vi det för kunskapsorättvisa, men det är egentligen lite för smalt, för att epistemic är väl hur man gör kunskap, hur man skapar kunskap. Och det är det som det finns en orättvisa i, och det kan ju bero på lite olika saker. Dels så kan det ju vara de där forskarna som använder det där, de pratar dels om deltagarorättvisa, och det är när man inte inkluderas som en fullvärdig partner. Det där känner väl många brukare igen på många sätt. Sen finns det också något som heter vittnesorättvisa, och det är när man möjligen kommer till tals men inte blir trodd. Att man liksom, där i ligger mycket sådana här stigma och sådär, men den där, han är ju knäpp i huvudet ju. Den kan vi ju inte lyssna på. Det är ju han som är sjuk ju. Ja, fast det kanske är han som vet mest om sig i alla fall. Men sen så finns det ett som heter tolkningsorättvisa, och det handlar ju just om det här när det jag har kunskap inte har, det finns inget format hos mottagaren att ta emot det. Det är som att jag skriver ett program men de använder ett annat. Så de kan ju se och de kan tycka att jag har massa värdefull kunskap, men tyvärr, vi har inget system att ta emot det. Nej. Och där finns det ju en väldig massa makt då. Mm.
Ja, det där tycker jag är jätteintressant, för vi laborerar med begreppet dataexpert lite grann. Vem är dataexpert egentligen? Och kan vi skifta det? Jag kanske vill börja prata mer och mer om att de som är dataexperter är de som är med när data uppstår, oavsett om det är hos en individ eller i ett vårdmöte eller i ett möte mellan profession och en invånare till exempel. Att så en dataexpert kan ju också vara en medarbetare i vissa fall, och ibland en medborgare. Eller vad kan
ja, just
säga.
Det. Precis. Och förmodligen är det så att för att förstå ett fenomen så är det många experter med olika data som behövs.
Ja, precis. Men du, vad intressant. Jag tänker att vi kanske ska börja avrunda lite. Vad tror du?
Ja, gärna höll jag på att säga. Det menade jag inte alls, även om det är fredag. Men, men det, jag höll med om att det är intressant. Nej, men jag går verkligen igång på såna här frågor. Jag tycker här finns det mycket. Alltså det är ju svårt... Alltså är man lite samhällsintresserad så är ju det här intressant. För det här är liksom både vårdkultur, det är vårdteknik och det är demokrati på massa sätt. Och systemförståelse och sunt förnuft också.
Ja, det är ett härligt möte.
Jag har lätt att gå igång på det som sagt.
Men vi kanske får anledning att höras igen snart.
Det får vi göra. Och jag kan ju tipsa om vår podd som vi gör, som heter Kafferast i kunskapsfabriken, där Petter Falk har varit med som jobbar hos er. Så att det finns definitivt behov av att fortsätta den här dialogen, tänker jag, mellan er som kan de här teknikerna och vill göra saker för att liksom utveckla samhället, och vi som också tycker att vi kan bidra i det.
När du ändå säger det, kan du inte bara snabbt berätta lite grann om din eller eran podd och varför ni har börjat spela in den?
Ja, alltså från början så var det lite grann att eftersom jag var ute och reste så mycket i landet, så och jag var ensam med att göra det på NSP och på den tiden, så fanns det liksom ett behov av att rapportera vad jag gjorde och vilka jag mötte. Och så där. Och det var väldigt ofta så att jag liksom stötte ihop med folk och råkade sitta och prata. Och det var ofta väldigt intressant, precis som när du och jag sitter och pratar. Så där, att liksom, åh, men det där har jag också grundat på. Och så träffar man folk som kan en massa saker och finns någonstans på vardagarna där jag inte kan vara. Och så där. Och då började jag plocka med mig mikrofon ut i början och liksom, ja, men då pratar vi lite. Så där. Och vem och så. Och så gjorde vi, började vi göra. Nu har det väl blivit lite mer uppstyrt. Vi hinner inte göra poddarna riktigt så ofta som vi gjorde i början. Men jag tycker det definitivt är ett verktyg som passar väldigt bra i den här typen av samhällsutveckling som vi håller på med. För att det är så mycket vi måste förstå gemensamt. Och vi måste, det finns ingen karta riktigt för hur vi ska ta oss fram. Utan det får man göra som en slags lagarbete. Då tror jag podd är ganska bra. För att det är ju inte... Det går ju inte att sitta och predika i en podd, men däremot går det att fundera och berätta om vad man har tänkt och känt och gjort. Så där, och så får man hjälpas åt att tänka vidare sen.
Ja, och en film är så lätt att liksom pausa och det dyker upp någonting annat. Och en podd
ja,
kan man liksom ta in på ett
annat precis.
Sätt.
Ja, precis. Och jag då som reser, eller i alla fall nu när pandemin är över igen, jag åker ju mycket tåg. Mm. Då är poddar alldeles utmärkt. Kan man ligga och blunda och lyssna på kloka människor.
Ja, visst. Mm. Ja, grymt. Tack Mårten för ett trevligt
samtal.
Tack
för att jag fick vara med. Det var jätteroligt.
Mm. Vi hörs säkert igen.
Det gör vi. Mm. Tack.
Tack, hej.
Du kan följa arbetet med demokratidata och hitta fler poddavsnitt på demokratidata.experilab.se. Där kommer det finnas både show notes och transkriberingar av alla avsnitt, men också en del annat material som kurser, casebeskrivningar, metoder och mallar och så vidare. Så surfa in på demokratidata.experilab.se så hörs vi vidare där.